Amen. Tack så mycket, kära vänner. Hörrni, jag ska försöka ta mig igenom den här predikan idag med Guds nåds hjälp. Jag är ganska krasslig, jag pumpar in mig 2,5 promille medicin, känns det som. Så jag ska försöka på något sätt, som jag svimmar så kan vem som helst gå, för jag har ganska bra förberedelsetext idag, fortsätta. Men jag ska försöka nu, kanske jag kör på lite i rask takt, men inte för snabbt, så också mina äldre vänner hänger med. Jag brukar ibland få höra att jag talar lite för snabbt. Så jag ska försöka inte göra det idag. Hör nu, går in i dagens text som jag vill hämta från Matteus 28. Det står så här. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbade honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Kort kuriosa om texten. Egentligen om vi går grundtexten i grekiskan så kan man säga att det står så här: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar genom att ni döper dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. En annan kuriosa, där egentligen har du treenigheten också. Vi döper dem i Fadern, i Sonen och den helige Andes namn. Alla tre är lika starka. Alla har var sin tredjedel och lika stora i dopet. Det där var lite bonusteologi som ni kan fundera på imorgon under lunchpausen. Och den här texten tycker jag om på många sätt. Jag planerar och valt runt mina tre följande tillfällen, eller det här är en av dem, ska jag predika om tre olika områden. Att gå ut, det är idag. Att predika frimodigt om Jesus, det är nästa gång. Om inte Jesus ännu kommit tillbaka, så ska jag tala om att vandra i andens övernaturliga kraft lite senare. Så alltså, vill du gå ut med de goda nyheterna? Vet du vem du tror på och vad har du att ge? Det är lite planen som jag har under våren. Och oftast vill vi inte någon av de här tre, känns det som. Men det, jag kan vara lite radikal idag, så ni får vara snälla med mig. Men kom ihåg att jag också feber. Vi kan skylla på den. Om jag kör på lite extra normalt och inte riktigt så känslig. Man blir lite sned ibland när man har feber och sånt. Så. Nåväl. Intressant detalj med den här texten tycker jag. Det att lärjungarna nu är samlade i Galileen. Det var Jesus själv som hade sagt att de skulle åka dit. Och då står det att några tvivlade. Tycker det är intressant att det står att några tvivlade. Jag skulle slå fast ganska direkt från början. Tvivel är någonting som vi alla mer eller mindre har att göra med. Tvivel finns med oss, och det är någonting som verkar ha följt med människornas alla år på den här jorden. Israeliterna tvivlade på Mose bara några tiotals dagar efter att han dragit dem igenom Röda havet. Alltså inte RG-liner, det finns inte något mer, Vasa, vad det nu heter, Express. Det var inte den båten, utan de gick igenom Röda havet, så det är ganska makabert mirakel. Och sen ungefär 40-50 dagar senare, Var den där Mose är, det vet vi ej. Gör du en guldkalv, så börjar de hoppa omkring och dansa kring kalven istället. Det är så där typiskt oss. Vi möter Gud och så är guldkalven några dagar senare. I alla fall en som är ärlig här bland oss. Men det är så. Och samma tvivel verkar råda här också. Då lärjungarna ser den uppståndna Jesus, så börjar vissa tvivla. Och jag tycker det är väldigt intressant att när tvivlet dyker upp, det står att vissa tvivlade att nu är det Jesus eller är det någon Jesus okände tvillingbror. Så verkar inte Jesus ens bemöta tvivlet. Utan han säger: åt mig har getts all makt på himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Jesus verkar inte på det sättet bry sig så hemskt jättemycket om att det fanns tvivel hos lärjungarna, utan han sa att min tro är er nog. Och det är mycket viktigt direkt från början att vi fattar att när vi handlar med Jesus så handlar det om hans tro, hans ande, hans kraft och inte om oss. Därför är det inte alltid så jättefarligt med lite tvivel. För det handlar om hans tro, inte om vår tro. Om vi tvivlar så kan vi alltid komma till Jesus. Och Jesus kommer och bemöter vårt tvivel med hans tro. Så kom ihåg, jag skulle säga det som en kort inledande lärdom. Tvivel är inget hinder för att Gud kan använda dig och mig. Tvivel finns ändå hos oss. Jag tycker att tvivel är inte på det sättet så farligt, för tvivel bevisar ju att vi tror. Skulle vi inte tvivla så är det ju fakta. Då är det någonting vi har framför oss, en ekvation, en matematik. Men på grund av att vi har tvivel så bevisar det att vi också har tro. Så låt inte nu, kära vän, ditt tvivel förhindra att du tror att du inte kan tjäna Gud. För det handlar om hans tro mer än om ditt tvivel. Det handlar om hans tro mer än ditt tvivel. Jag vill slå fast det väldigt hårt. Tack. Kära församling, jag har upplevt sista tiden, eller vi har flera upplevt det, att Herren år 2017 vill göra något speciellt genom sin församling i Finland. Alltså alla kristocentrerade kyrkor i vårt land. Vi tror att 2017 kan bli året då vi fokuserar på tre områden i oss. Nämligen, som jag redan nämnde, att vi går ut, och då vi går ut så går vi ut med det hoppfulla budskapet om den uppståndne Jesus. Och då vi går ut med detta budskap så gör vi det inte i vår egen kraft, utan i Jesus kraft. Inte i egen kärlek, utan i hans kärlek. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och inte i vår egen vilja, utan genom hans vilja. Vad betyder det? Jo, det betyder Fader vår. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Ibland funderar vi, vi måste väl låta hela vår vilja, och vi ska välja, besluta och följa Jesus. Och på ett sätt ska vi göra det. Men jag tror det bästa vi kan göra, det är bara att säga, Herre Jesus, ske du din vilja. Istället för att det ska ske min vilja. För min vilja är oftast den största kampen jag har i mitt liv, att Guds rike ska komma. Det är min vilja. De hade bara 1900-talet en filosofisk konferens. Och så skickade de ut bud till massa filosofer, kristna sådana, runt om i världen. Så frågade de, varför fungerar inte kristna tron? Det var tesen då. Och så tror jag det var Sean MacDonald, en prominent filosof. Han skickade bara tillbaka ett ord. Me, jag. Därför inte kristna tron många gånger fungerar, det är jag. Jag och min vilja ställer mig i vägen för Gud. Och jag har upplevt att den största utmaningen vi många gånger kämpar med är att vi hellre ber bönen ske min vilja och inte Guds vilja. Men ingen stress över det, kära vän. Nästan alla stora profiler i Bibeln har varit tveksamma då kallelsen kom. Alla. Mose blev kallad genom en, alltså, ska jag vara med om det där? Så, ja, det var en eldbuske som talade. Han har varit med om något sånt någon gång. Ni kommer hem och är julgran i full gas. Så var det med Mose. Det var full fart där med buskaget. Och så hade de en diskussion då. Hela diskussionen gick ut på att Mose inte ville. Han kunde inte tala. Och han sa, du har en väldigt pratglad bror, Aron, som kan tala. Jag ser framför mig, om det ska komma till mig, så Gud säger, du har en pratgald fru, hon kan tala. Han ville inte ändå fara. Sen står det att Herrens vrede kom, och sen vem som helst utan jag, sa Mose. Och så blev Herren lite så fundersam, att vad är nu detta för någonting? Och så efter en liten övertalning så far Mose till farao. Och första gången talar Aron. Restrerande gånger talar Mose. den som inte kunde tala, funderar nog han själv trodde om sig själv. Gideon var den minsta av alla små. Den minsta var från alla dvärgstammar, tydligen. Han var så liten så det fanns knappt rum för honom i släktregistret. Så liten var han. Han var så liten. Och allting börjar med att Herrens ängel kommer. Herren är med dig, du tappre stridsman. Man var bara liten. Och så går konversationen då. Sen så blir han på något sätt övertygad om att kanske jag ändå kan göra det här. Men då kommer ullen. Han ska testa Herren en par gånger. Herren sin stora nåd är ju med honom båda gångerna. Ullen ska vara våt och den ska vara torr. Och den var det också båda gångerna. Jeremia. Han är för liten, han är för ung. Han var en pojkspoling enligt han själv. Vem är jag att tala? Jag är för ung. Och Herren fick påminna honom att det handlar inte om honom utan om honom. Alltså om Gud. Jesaja i sin tur tyckte han var för oren. För syndig. En oren man bland ett orent folk med orena läppar. Det var så mycket orenhet där så det blev så mycket shampoo av den heliga sorten. Paulus förföljde församlingen. Paulus hade han var inte ens på väg att vilja ha någon, han trodde han tjänade Gud, men det står med oss ibland, vi tror vi tjänar Gud, egentligen motarbetar vi Gud. Så då med Paulus också, full fart där, slängde alla folk i fängelse höger och vänster. Och så mötte han Jesus. Vem är du? Jo, du är här, du är guden som du förföljer. Och så får han kallelsen i sitt liv och blir blind på köpet. Det får bort sen, efter några dagar. Men se här, alla stora profiler, det var ett urval. Så upplevde i början att de inte ville. Så vi ska inte vara på något sätt överraskade om när du, vår kallelse kommer till oss att vi inte vill. Det har att göra med vårt kött, vår syndiga natur. Vårt kött kämpar alltid med att göra Guds vilja. Och därför ska vi inte vara förvånade ifall mycket inom oss inte har större lust att göra det som Gud vill. För fienden vet vad som händer då vi överlåter oss till Gud. Fiendens rike blir mindre och Guds större. Varenda gång en människa överlåter sig till Herren så utbreder sig Guds rike. Därför tror jag att den största kampen hos en människa ligger i närheten av detta. Att ställa sitt liv till förfogande för Gud. Så det har i alla fall varit för mig. Varje gång jag ska be en bön för en okänd eller en mindre okänd eller vittna om Jesus till någon tvivlare så kommer skrämselhickan på köpet. Minns en gång jag satt på ett café här i stan och talade med en tvivlare. Och kände på något inom mig. Jag måste få be för människan. Jag kände att det var rätt. Bra att känna att det är rätt för man gör de här sakerna. Jag har lärt mig efterhand. Och kände att hur ska man göra det här? För jag kände att det var viktigt med handpåläggning. Och man blev nervös då. Det var fullt kafé var det. Men så tänkte man kanske inte behöver handpåläggning. Utan man kan ha fot under bordpåläggning. Så jag tog min heliga fot. Och så sa jag till henne, vi gör så här. Och på något märkligt sätt fick hon möta Gud där och blev frälst lite senare. Det var ju fint på många sätt. Men jag tänkte, ibland måste vi vara lite strategisk. Och jag menar att varenda gång man står inför en sån här situation så blir man nervös. Och man är alltid lite nervös när Guds rike håller på och ska spridas. För fienden vill allt annat än att Guds rike ska komma på den här jorden. Men hör du, tänk så här. Om vi går lite vidare. Vi vet aldrig vilka människor Gud i sin stora nåd placerar framför våra fötter. Jag vet inte hur du tänker, men jag tror att Gud vill att vi ska tänka att varje människa vi möter kan potentiellt vara till exempel en Matteus. Matteus var tullindrivare som var i allians med romarna, alltså romarna som förtryckte Israel. Det kan vara Bartimeus, en sjuk. Det kan vara någon fattig, som den fattiga änkan. Det kan vara de religiösa, som var Paulus. Det kan vara de rika, som var Sackeus. Det kan vara de brustna som var till exempel Maria av Magdalena. En hel stor hög med människor. Av alla, från alla olika skikten i samhället. Med en gemensam nämnare. Gud älskar dem. Jag tänker till exempel på Maria lite mera. Det står på ett ställe att Jesus hade drivit ut 7 onda andar ut ur henne. Det tyder ju troligen på att man haft ganska tufft liv. Denna brustna människa med kanske en bakgrund som vi alla här inne skulle diskvalificera. Vem är det som först får se Jesus uppståndelse? Maria. Alla 4 evangelierna är överens om detta. Det är ganska sällsynt. Vi har de synoptiska evangelierna, alltså Matteus, Markus och Lukas, som oftast de baseras troligen på Q-källan och Markus. Men så har vi Johannes som kommer ur en helt annat perspektiv. Så det är ganska sällsynt att de alla 4 har med exakt samma saker. För Johannes ville komma med en annan synvinkel. Men om detta är alla 4 evangelierna överens. Maria av Magdalena var den första som fick se den uppståndne Jesus. Denna brustna människa som kanske samhället hade underkänt fick se det största miraklet som den här historien någonsin kommer att uppleva. Nämligen att Jesus uppstod från de döda och därmed triumferade över synden. Det finns aldrig en människa som är för dålig, för underkänd, för bortglömd, för förpestad. Att inte Guds nåd kan gripa tag, rädda, förvandla och gripa in. Jag tror att alla dessa människor är människor som Gud älskar med evig kärlek. Han bara längtar efter att de ska få uppleva detta. Så tänk på det när du möter människor på stan. Eller i byn. Varenda människa vi möter kan potentiellt vara en som Gud just vill att du ska få vara med och förvandla genom den heliga ande. För jag tror och jag upplever vad Gud vill göra med oss. Vi som är lekmän och vanliga, eller vanliga vad nu sen betyder medlemmar. Nämligen att utrusta oss att bli soldater i hans armé. Vi behöver komma från det toppstyrda tänket där prästen och några få utvalda ska utföra Guds rike här på jorden. Vi behöver komma till tanken istället att det är något som fungerar för varenda en. Jag är fascinerad att tänka på vilka människor som Gud i hans stora nåd har använt under hela historien. Och en som jag tänker lite extra på idag är Rahab. Jag vet inte om ni har läst om henne. Josua bok. Står det om henne. Rahab hjälpte spejarna i Jeriko. Hennes insats för de här spejarna gjorde att Gud bevarade henne och hennes hus då staden skulle intas. Och det står senare att Rahabs hus klarade sig. Att hon till det måttet blev accepterad som israelit till den bemärkelsen att hon fick bo mitt ibland dem. Vilket var anmärkningsvärt och nästan otänkbart med tanke på hennes yrke. Hon var prostituerad. Som prostituerad, hon var tydligen känd som det också. För det som hon presenteras i texten. Och som prostituerad hade hon ett yrke som gjorde att hon redan var berättigad till dödsstraff. Hon levde alltså som hedning, som synderska och som oren. 3 saker som gjorde som Israel hade inte en lagen på sin sida att de skulle skuffa bort ifrån sig. Och jag tycker det är fascinerande att här har vi Rahab inte bara blir accepterad i Israel. Men hoppar vi vidare några årtionden så finner vi första märkliga sammanbandet, eller sammanträffande. Hon blir nämligen gammel farmor till kung David. Vi som lite kan Bibeln så vet att David gick inte av för hackor. Han var en ganska ordentlig kung. När Israel efter Davids liv ska tänka om de var rättfärdiga eller orättfärdiga, så var alltid måttstocken David. De levde antingen inte som David eller som David. Och går vi vidare och kanske ännu mer speciellt och läser Jesus släktträd. Vem hittar vi där? Rahab. Denna prostituerade kvinna som försörjde sitt liv genom att leva i synd utvalde Gud i sin nåd att bli en troshjälte för Israel. Och det är ganska intressant, för läser vi både Hebreerbrev och Jakobs brev, så talar båda om, en talar om troshjältar och det andra, Jakobs brev, talar om hjältar genom gärningar. De har en ensamt namn när de talar om sina hjältar. Det är Rahab. Hebreerbrev talar om att hon blev rättfärdig genom sin tro. Jakobs brev talar om att hon blev rättfärdig genom sina gärningar. Vi kan ju välja dem, vilka vi tycker bättre om. Denna föraktade kvinna upplevde Guds kallelse och hennes enkla gärning. Hon gömde nämligen spejare i sitt hus. Det måste jag också minna till en till teologisk parentes. Hennes hus var en plats av orenhet. Men där gömde hon dem. Och denna enkla gärning gjorde att hennes bakgrund blev bortsuddad och hennes framtid blev för evigt inristad i historieböckerna bland dessa troshjältar. Det är så nämligen, när en människa kommer till Gud så ser han alltid bara en framtid. Hon pekar aldrig på det förflutna och det som har varit. Det förflutna täcker han över med sin nåd. Framtiden målar han genom sin ande. Och nuet bemöter han genom förlåtelsen. Fantastiska saker tycker jag själv. För några år sedan hade jag en rätt jobbig konversation med en bekant som hörde av sig. Och det visar ju bara hur religiös man är många gånger. Personen hörde av sig ett tillstånd och sa så här till mig, och jag citerar ordagrant: Anders, kan du be för mig, för jag ska just sälja mig på gatan och jag vill att Gud ska vara med mig så det inte händer något hemskt. Min reaktion var: du ska inte sälja dig på gatan. Var personen skällde ut mig. Med all rätt. Det var inte hon bad om att höra min åsikt. Hon bad om att jag skulle be för henne. Att hon även i detta besök av dödsskuggans dal skulle kunna uppleva Guds skydd och barmhärtighet. Hon hade inte ätit på 3 dagar. Hon hade sovit i en container. Hon hade kommit fram till att detta var enda sättet för henne att få pengar till mat. Och då tänkte hon att nu behöver hon ha någon som ber för henne. Och så är det många gånger med mig. När människor kommer med sina böner, tankar, så kommer jag tillbaka med religion och lag istället för nåd och barmhärtighet. Herre Jesus, hjälp mig att bemöta människorna på det sättet som du gör. Hon kom med en bön om att jag skulle ställa henne inför Guds barmhärtighets tron. Men jag bemötte henne med mänskliga idéer och lösningar. Jag mumlade något ursäktande och sedan böjde mina knän inför Gud och bad att Gud skulle bevara henne även här i detta besök i dödsskuggans dal. Dagen efter konverserade vi på nytt och Gud hade varit nådig mot henne och vi har den. Herren gjorde sitt verk senare i henne och så vidare. Men jag tänker många gånger tillbaka på det, hur vi bemöter människorna. Det blir Gud attraktiv eller blir Gud någonting som är bara lag och religiösa riter. Lärdom 2 nämligen, det att människan just är människa är tillräckligt för att hon ska bli kvalificerad för att få uppleva Guds kärlek. Att människa är människa, det räcker för att Gud ska älska henne. Och om det räcker, så räcker det för oss också. Att vi ska visa människorna den kärleken. För undrar ibland på vilket sätt vi bemöter människorna på och vilken inverkan det har för Guds rike här på jorden. Jag tog del av en relativt ny forskning som visade att över 90% av de unga som har lämnat församlingen tyckte och tycker att församlingarna lever ett liv i hyckleri. Eller skådespel, som vi lärde oss förra veckan att ordet betyder, av Camilla Klockars. Det innebär att vi säger en sak, men vi lever på ett helt annat sätt. Vi säger att vi älskar våra medmänniskor, men samtidigt blundar vi inför det lidande som vi har i vår värld. Hur kan vi verkligen då ha Guds kärlek, funderar Jakobsbrevets författare över. Då den heliga ande kommer över oss ska vi få bli kraft och bli Guds vittnen. Men problemet enligt mig ligger många gånger i att vi inte kommer i Guds kraft utan i det mänskliga. Och då blir resultatet just mänskliga istället för gudomliga. Därför är det viktigt, kära vänner, att vi kommer i Guds kraft istället för i vår egen kraft. För vad människor behöver, det är inte oss, det är Gud. Det finns två bra texter i Gamla testamentet som jag tycker väldigt mycket om. En hämtar från Jesaja och andra från Hesekiel. Det står så här: nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp det förtryckta fria och bryt sönder alla ok. Jag delar ditt bröd åt den hungrige. Skaffa det fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne var du än ser honom, och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Sen fortsätter det att gör vi det, så kommer solen, vår himmel, att lysa. Vi får uppleva mer ljus än mörker. Andra texten är från Hesekiel 34. Ve er, ni Israels hedar, som bara tagit hand om er själva. Skulle inte hedarna ta hand om jorden? Istället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om jorden, det svaga stärkte ni inte, det sjuka botade ni inte, det sårade förband ni inte, det som drivit vilse förde ni inte tillbaka, det förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem, det skingrades eftersom det inte hade någon hede. Det blev mat åt markens djur när det skingrades. Jag läser dessa texter och funderar lite ibland på mitt liv. Hur är jag som ledare, wannabe-ledare i Guds församling? Tar jag hand om jorden? Hur bemöter jag människorna utanför? Vad tänker jag när jag går förbi de här rumänska östeuropeiska tiggarna som skramlar med sina lådor? Vad tänker jag? Tänker att här har vi ett störande element? Eller tänker jag, här har vi en möjlighet att sprida Guds rike i Finland? Jag behöver mer av Guds kärlek i mitt liv, för jag känner många gånger hur jag kommer till korta när det är att vara ett föredöme, en förebild för Guds rike här på jorden. För Herren, genom dessa profeter, går i hårt angrepp mot oss som representerar den religiösa eliten, situationstecken. Vi hade ett uppdrag att ta hand om jorden, men istället blev vi hårdhjärtade och maktlystna. Båda texterna pekar på ett andligt liv som per automatik ska leda till barmhärtighet, nåd och kärlek jämte mot medmänniskan, och inte lagiskhet, kyla och utanförskap. Jesus exemplifierar detta i liknelsen med den barmhärtige samariten. De religiösa var för upptagna med sin egen präktighet att deras hjärtan nu var så kalla, då chansen att sprida Guds rike låg framför deras fötter så ignorerade de det och gick förbi. Jag undrar ibland hur många gånger jag har chansen att sprida Guds rike med att gå förbi. För så styrd och upptagen av mig själv. Min egen präktighet och stolthet framom Guds rike. Det är så jag anser att synden personifieras. Vi blir viktigare än behoven framför oss. Och naturligtvis tar vi hand om oss själva. Vi struntar inte i oss själva. Vi inte på det sättet tror på en asketistisk värld där vi på något sätt ska förneka allting. Och våra behov vi har är ändå viktiga. Men då vi nu har oftast mycket på klart. Vi kanske inte behöver så mycket mera. Och det finns människor runt om oss som lider. Så har jag märkt att en frestelse för mig i alla fall många gånger är att jag väljer att hela tiden se så mycket på mig själv att inte jag ser någonting runt omkring mig. Det finns människor som lider, människor som far illa. Så väljer jag hela tiden, många gånger, att vara så upptagen av mig själv. Så jag missar Guds möjligheter att sprida hans rike runt omkring den här jorden. Vem möter människan då det möter dig och mig? Möter det fadern som älskar dem? Sonen som är förlåten deras synder? Och anden som pekar på en god framtid? Det är så det bör vara med varenda troende. Att då folk möter oss kommer de ihåg treenigheten genom oss, mer än oss själva. Då människor möter dig och mig ska de minnas den treenighetens Gud och hans gärningar mera än de minns dig. Annars behöver vi omvända oss. Jag skulle inte vilja att folk ska minnas så jättemycket av mig när jag går bort. Det finns mycket bättre att minnas. Men jag skulle vilja minnas att Gud kunde göra någonting någon gång genom en vanlig syndare som mig. För vi som är temporära betyder lite i förhållande till Guden som är evig. Därmed är det oändligt mycket mer värdefullt att det minns honom än att vi blir ihågkomna. Det är honom det handlar om, kära vänner. Inte om oss, om han, vad han har gjort och att han älskar alla människor. Och nu ska jag säga en viktig sak, kanske det viktigaste jag säger idag. Lärdom nummer 3. Sättet vi bemöter människor på öppnar många gånger upp för deras framtida omvändelse. Jag vet inte hur det är med dig när du kom till tro. Men för min del så hade ett människomöte som sedan resulterade i att jag kom till tro. Det människomöte som mötte en kärleksfull man som älskade mig trots alla dumheter jag höll på med. Och det mötet, det upplevde en försmak av Guds kärlek. Så ledde senare till, några par månader senare, att en fredag kväll omvände mig till Jesus Kristus, valde att dö bort från synden och kasta mig på honom som jag ansåg kunde hjälpa mig. Men jag skulle inte ha gjort det om inte jag först ska ha fått smaka på lite av Gud genom denna man. Så sättet vi bemöter våra medmänniskor på, det tror jag är första steget som de tar mot att omvända sig till Jesus. Därför, kära vänner, är det extremt viktigt att vi visar dem kärlek, nåd och barmhärtighet. Vi behöver inte citera Mose lag åt dem varenda gång, för de vet redan hur dåliga de är. De behöver känna att det finns någonting som älskar dem, trots att de tycker att de är så värdelösa många gånger. För det finns så många människor runt omkring som för tillfället skulle få behöva möta denna nåd och barmhärtighet som Gud har för dem. Någon som skulle gå med dem och enbart visa på Guds kärlek. Jag ska om en liten stund, det är så långt ifrån mot vad jag brukar hålla på med, men jag ska visa en kort video som jag tycker på ett sätt exemplifierar Guds kärlek och hur jag tror vi ska vara mot våra medmänniskor. Den är från semifinalen 400 meter från OS i Barcelona 1992, därav pixlar. på videon. Det är inte 4K-sändning det här utan det är kanske ett halvt K. Och på något sätt tänker jag att den berättar lite om hur Gud tänker med oss. Och hur vi kanske kan tänka på våra människor runt omkring oss. Ska vi se om vi får igång den. Den är cirka 3 minuter lång. Yes. På det sättet tänker jag ibland. Jag tycker det är så fint. Det handlar ju om ni som inte förstår helt engelska. Så den som var favorit att vinna medalj 1992 då i OS. Och sen efter 150 meter så får muskelbristning. Och han, det gör ont så att säga. Och sen tänker han, jag ska ändå ge upp. Sen fortsätter haltande framåt. Sen kommer hans pappa. Hoppar igenom all vakt och grejer. Och bryr sig inte om att skuffa bort den där på vägen. Och säger han till sin son, du behöver inte göra det här. Och sonen svarar, jag vill göra det. Och då svarar han, men om du gör det tillsammans. Jag tycker på något sätt det var så väldigt vackert. Men jag tänker så här också. Att det finns så många människor ute i den här världen. Som springer och som mitt allt hugger det till. Mitt allt kommer lidandet emot. Mitt allt händer det oväntade. Man hade planerat någonting. Och allting annat händer. Då vi behöver. Det finns människor som är villiga att gå med dem. Gå till dem och bära dem den tid som det behövs. Jag vet inte hur det är med dig. Kanske du är som mannen som då sprang i loppet. Och är mitt i din smärta och kamp. Och vet inte om det är någon vits att fortsätta. Då smärtan är överväldigande. Det är aldrig synd och fel att du är mitt i kampen. Det är kyrkans fel ifall du måste vara ensam i den. Din mening är någonsin att du ska bära din kamp ensam. Därför tror att vi ska vara en relationsbaserad församling. Kanske du som pappan sitter på läktaren och du ser mitt allt hur sonen får den här smärtan. Medveten om att nu finns det 65 000 människor som kommer att kolla vad jag gör. Men man bryr sig inte om dem. Utan vad man bryr sig om att här finns en människa som jag just nu behöver gå fram och hjälpa. Ibland måste vi sluta bry oss lite vad människor tycker. Och så gör vi bara det som är enligt vår egen övertygelse. Om att Gud vill göra någonting, rädda någon, välsigna någon. Älska någon lite mera. Jag tror att båda de här situationerna så att resultat med evig betydelse och inverkan på vår värld. Jag tror vi idag behöver erkänna dessa båda grupper. Det finns människor som behöver få möta Gud. För det första. För det andra. Så behöver vi människor som ser till att dessa människor får möta Gud. Det är det kallelsen handlar om. Att du och jag säger till Herren, här är jag, sänd mig. Till en värld som är brusten, som är mörk och som blöder. Är du villig att ignorera samhällets normer och tankar om dig för att gå ut och nå en människa som potentiellt kan bli för evigt förvandlad av Guds kärlek. Jag längtar efter att se oss som församling ännu mera. Den utsändande församling. Där vi inte är som Hesekiel säger om oss. Många gånger är det så. Att vi tänkte bara på oss själva. Vi brydde bara om oss själva. Så samtidigt så har vi grannar till oss. Som kanske för tillfälle kämpar. Som för tillfälle funderar. Finns det något hopp överhuvudtaget framför? Och det är då vår uppgift att gå till de människorna, sitta med dem, säga till dem, det finns hopp, för det finns Jesus. Det finns hopp och jag vill bidra till att du finner det hoppet genom att älska dig för den du är. Tänk till sist, vi ska just fira nattvard tillsammans som en bra avslutning på det. Men tänk till sist, att är du mitt i den här kampen och du kanske tycker att jag har aldrig fått någon som har hjälpt mig. Var frimodig där också. Sök hjälp. Men tänk också att det aldrig är fel om du kämpar. har en dotter som under 5 dagar haft ganska hög feber och kämpa. Det är så att min kärlek till henne är inte minskad när hon är sjuk. Den har vuxit. Det är ett av mina kärleksspråk att ta hand om svaga människor. Jag brukar säga att det är alltid enklast att älska julen när hon är sjuk. För att då får man bry sig om henne sådär. Av bara farten. Men min kärlek till min dotter minskar inte när hon kämpar och led. Utan den växte. Och jag tror på ett sätt att det är Guds barmhärtiga hjärta också för dig om du kämpar. Det minskar inte om du har din kamp, utan det växer. För han har redan burit den på korset, men han vill komma just nu in i ditt liv och ta bort din kamp, lyfta bort den och säga: jag är med dig, jag tror på dig och jag älskar dig. Du kan aldrig springa för långt bort från Herren. Han är alltid snabbare. Så han kommer alltid att bära hem dig in i mål. Kära vänner, vi ska fira nattvaro. De som nu är med på det hörnet så kan gärna börja göra sig i ordning om ni inte redan har gjort det. Jag älskar ju nattvarden. Det är ju någonting att Gud sysslar jorden. Det är en påminnelse om vad han redan har gjort för oss. Det är ett Guds sätt för dig och för mig att idag bara minnas att det inte är ute med oss, för det finns Jesus. Och det finns alltid hopp hos honom. Idag när vi firar nattvarden så ska jag bara vilja ge dig en liten utmaning. Kanske du är en sån som idag ska börja säga ja till Jesus. Omvända dig från dig själv och bli ett redskap för hans kallelse. När du går ut med de goda nyheterna. Om jag vill inte gå, men du kan börja be i alla fall. Mitt allt vill man, har jag märkt. Jag är ju väldigt introvert. Jag tänker, om jag som introvert människa, som när jag förra veckan jag gick till samma lunchrestaurang som min fru, så såg jag inte henne. Så introvert är jag. Alltså det är helt galet hur dåligt man är på att se människor. Men så är det med mig. Så introvert som jag är, om jag som en så introvert syndare kan sitta på kafé och be för människor med foten då under bordet, så finns det hopp för alla människor. Det handlar ju bara om att man säger till Gud: Herre, jag sänder mig. Han utrustar, han ger dig vad du behöver i sin stora nåd. För du är ändå mer i hans intresse än ditt intresse att nå den här världen. Hur mycket du än har det som biämne i skolan, så är det ändå större intresse hos Gud att nå människor i den här världen än vad du har. Och det tycker jag att vi ska kunna ta den här stunden och bara fira innan vi snart läser de här texterna. Att vi tar det som ett påminnelse, för nattvarden är ju en påminnelse. Han instiftade nattvarden för att vi ska påminna om vad han har gjort för oss. Och kanske vi ska göra det som en påminnelse om den kallelse som han sa till oss, nämligen att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Kanske är det dags för dig och för mig att ta ett steg i tro och gå ut, åtminstone säga till Gud: jag vill gå ut. För jag tror att det är det allting handlar om. Det är vår vilja inför hans tron. Ska vi ta en bön ändå, så länge vi inväntar de andra. Herre Jesus, vi bara tackar dig Gud för den här stunden som vi har, när vi får bara stå inför dig och inför din tron.